James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Eva Dahlgrens album En blekt blondins hjärta spelas in och släpps 1991. Jag pratar med dem som gjorde albumet så här drygt 30 år senare. Vad minns de? Hur tycker de låtarna känns idag? Vi ska lyssna på hela albumet låt för låt tillsammans med Eva Dahlgren som skriver och sjunger, Anders Glenmark som producerar och arrangerar, ljudtekniken Lennart Östlund och Marie Ledin som då gav ut Evas skivor på skivbolaget The Record Station.
Nej, men det blev ett mästerverk verkligen. En sån här skiva man gör en gång i livet, tror jag.
Vi måste ju fira det här på något sätt. Hur ska vi fira det? Vi gör en spelning till.
Du kommer spela upp någonting som inte jag har lyssnat på sedan det är gjort.
Men även om plattan i sig kanske inte var den lättaste att göra, så känns det ganska optimistisk känsla ändå.
Det är just den där känslan av att ha lämnat 1989 och kommit in i det ljusa 90-talet.
Efter en sån succé så är det svårt, som Eva sa, att hur ska jag följa upp det här egentligen?
Med drygt en halv miljon sålda album och över 26 miljoner streams är det ett av de mest framgångsrika svenska albumen i svensk musikhistoria. Ett album med 5 Grammyspriser. Årets artist, årets album, årets singel, årets kvinnliga artist och årets kompositör. Albumet En blek blondins hjärta är en del av svensk musikhistoria. Gert Anders Glenmark föds 1953 i Tommelilla i Skåne. När han är 19 år så ligger han på svensktoppen med låten Någon gång, någonstans. Ett år senare släpps hans debutalbum Känslor. Anders kommer att spela in flera soloalbum men kommer också vara medlem i ett antal gruppkonstellationer. GES med Niklas Strömstedt och Orup. Gemini med sin syster Karin. Och gruppen Glenmarks tillsammans med sin syster, deras farbror Bruno Glenmark och hans fru Ann-Louise Hansson. På 70-talen har Glenmarks hits på svensktoppen och flera gånger är de med i Melodifestivalen. I Brunos inspelningsstudio, Glenstudio, träffar Anders många musiker och artister, bland andra Björn och Benny från ABBA som han kommer att jobba med längre fram. Bruno har också skivbolaget Glendisk. Förutom egna bandet Glenmarks ger man ut skivor med bland andra Pernilla Wahlgren, Lasse Welander, Christer Björkman och Anders Glenmark. I slutet av 70-talet kliver en 18-årig tjej från Nynäshamn in i studion och spelar in sitt första album. Anders producerar tillsammans med Bruno. Jag pratar med Anders i telefon. Han är ute på turné med GES.
Alltså redan då, även om hon hade ett helt annat uttryck på den sidan, och det var ju ganska... Hennes röst var väl inte den starkaste direkt, utan den var ganska hon själv var ju väldigt blyg, och låtarna blev väl därefter lite grann också, även fast de var väldigt intressanta redan då. De hade ju redan då ett eget sätt att skriva på som inte påminner om någon annan. Sen utvecklade hon sig väldigt mycket på alla plan, både personliga planet och på sättet att skriva, och rösten framförallt också, som där hon vågade förstå att hon hade en helt annan kraft inom sig än vad vi hade hört dittills.
Det här blir början på ett långt samarbete och en lång vänskap. Anders och Eva kommer att spela in 8 album tillsammans mellan åren 1978 och 1991. Anders är i slutet av 80-talet och i början av 90-talet anlitad som producent till flera artister. och dessutom har han en egen artistkarriär. Han får nu en Grammis för årets album med skivan Jag finns här för dig, och han har en hit med låten Hon har blommor i sitt hår. Hur var den här tiden? Hur påverkade den Anders?
Om du frågar mig personligen så tycker jag inte att det påverkade mig särskilt mycket alls. Sen vet jag inte hur de andra som jag producerar, de andra artisterna, om de har kanske känt sig mindre, att man haft lite mer eller mindre tid för dem möjligtvis. Men det är en period där på 90-talet och framförallt som jag gav mig själv chans att säga att som artist. Man jobbar ju som en galning, man jobbar alltid i princip. Man bodde ju i studion och kände som att jag var gift med Lennart Östen liksom, som omgicks med honom med min egen fru, känns det.
1989 spelar Eva och Anders in albumet Fria världen 1989. Eva minns tillbaka.
Det där albumet, det var ju väldigt... det var stökigt att skriva. Anders Glenmark och jag hade liksom bråkat lite innan, och han ville göra andra grejer och jag ville göra det här albumet. Och, så vi hade liksom... det var lite sådär skavigt mellan oss. Men så gjorde vi det där albumet ändå, och det fick ju inte särskilt bra recensioner, och det var ett väldigt mörkt album, för det var en väldigt mörk tid. Det var lite som nu, sådär att oroligt i världen. Så jag släppte det där. Jag var lite så här halvdeppig efter det där albumet.
Det var, man kan säga Fria världen och även Unge stolt har innan, var inte det? Jag tror att den perioden var väl den mest experimentella vad det gäller mitt och Evas samarbete där. Väldigt roligt. Det var liksom fritt fram för att göra allt möjligt tok i studion, och ingenting var omöjligt på vis.
Det är våren 1991. Tillsammans med sin vapendragare Anders Glenmark, som har varit Evas mentor och stöd sedan hon som 18-åring kom in i den så kallade skivbranschen, ska hon nu spela in sitt 8:e album. Som tidigare arbetar de tillsammans med Lennart Östlund, som är ljudtekniker i Polarstudion. Det varken Eva eller Anders vet är att albumet kommer att bli, inte bara Evas, utan ett av Sveriges mest framgångsrika album. Men det är också det sista albumet de gör tillsammans. De som jobbat ihop på samtliga Evas skivor, de som omgivningen beskriver som syskon, nästan som tvillingar, Eva och Anders. Jag talar med Marie Ledin, som var chef på Evas skivbolag.
Men alltså, Eva och Anders var ju som bror och syster. De var jättetajta. Och det var ju också det, alltså de jobbade så otroligt tätt tillsammans i så många år. Och en sån förhållande kan ju ta slut också, för att det är så nära.
Det blev ju vårt sista samarbete vi tre. Jag hade haft, jag tror nog, alltså den roligaste inspelningen som vi hade, det var ju under Ung och stolt, där det var bara total experimentlusta varje dag. Det här var just att det hade varit lite så här grusigt på albumet innan, och ja, och det där fortsatte.
Även om plattan i sig kanske inte var den lättaste att göra, så tycker jag ändå när man hör så här långt efteråt så känns det ganska optimistisk känsla ändå.
När jag lyssnar på albumet idag, ett album som spelades in för drygt 30 år sedan, så låter det inte daterat eller gammalt, utan snarare tidlöst.
Jag lyssnade igenom den här skivan igår och har inte hört det på under de här 30 åren nästan alls. Och jag har glömt bort väldigt mycket, men jag märker att det är väldigt mycket stråka på den här skivan som jag hade glömt bort, och mycket annat, mycket som då lättar upp det här syntiga, mycket paddar och mycket ljud och konstigheter som vi lekte fram.
Anders är ju han är ju inte bara producent, han är ju arrangör också, och det är mycket det som sett det här albumet och som fortfarande gör att det låter så tidlöst. Och sen så ska man ju då inte glömma, just i våran treenighet som vi hade, att det var Anders Arr och, men mycket Lennart Östlund, tekniken, hans ljud och hans skruvande.
Innan vi börjar lyssna på albumet så vill jag veta mer om omslaget på skivan. Det är svartvita bilder på Eva, och vem är det som är fotograf? Eva berättar.
Jag var ute och promenerade ner i Kungsträdgården, så kommer det fram en kvinna till mig och säger att ja, jag är manager åt en fotograf som heter Carl Bengtsson. Och han vill jättegärna fotografera dig. Och jag tycker det låter jättesuspekt. Så här, vad är det här för något? Men då visade det sig att Carl Bengtsson var ju en väldigt stor och bra fotograf. Och så tänkte jag, ja men vad kul. Det vore ju roligt att få bli plåtad av någon som är jätteduktig. Så då och åkte vi iväg till Frankrike. Och hängde där i några dagar och gjorde det där.
Albumet inleds suggestivt med låten Jag är Gud. Jag frågar Lennart som var ljudtekniker och Anders och Eva vad de minns från inspelningen.
Jag minns att jag älskade just det där som jag sa förut, att Lennart skruvade till det där sköna, sköna trumloopen och trumljudet. Men att jag också kände att jag vill lägga till publikljud av att yes, här kommer den.
Lennart Östlund.
När Eva kommer till studion så får man ett textpapper att titta på. Och när hon lämnar över det här textpappret och vi tittar på det, så är det ord, det är ingen större mening. Sen sjunger hon och plötsligt så får det nyanser. Så att, jaha, det är så hon menar. Ja, från att det inte är någon mening alls, fast exakt samma ord. När hon är klar så talar hon till mig.
Anders Glenmark.
Jag tycker det är mycket där, nästan lite indisk touch ibland på inte bara för att höra hennes uttal, utan det hör man hör också i språkföring och i språkaren att det är lite åt orientaliska hållet. Men Jag är Gud, den är ju lite småknäpp sådär.
Det som jag tycker är så härligt med den där låten, det var ju då att Lennart hade ju liksom jättemycket stränginstrument och att han hade en sitar. Och det i sin tur gjorde det här ljudet av liksom världen, av världsreligioner. För mig så är den ju väldigt, väldigt viktig som öppningsspår, just vad texten handlar om, att jag hade börjat ifrågasätta religion och min tro på Gud och sådär. Så för mig var det verkligen så här, yes.
andra låten på albumet i låten Lev så, som har lite Beatles-känsla över sig.
Det var ju där som vi möttes, alla tre, vad det gäller musiksmak, i Beatles. För det var vår grund.
Sen är det som jag minns, det här är låten som vi trodde på innan plattan hade kommit ut, att det här är singen. Och den var för oss number one.
Beatles sätt att låta på har ju alltid funnits där och alltid varit en stor inspiration. George Martins sätt att arrangera stråkar på, de har jag väl slått lite från rätt många gånger om jag ska vara ärlig. Söker orden för att röra vid ett hjärta. En svarta streck på vita papper blir så svarta. Älskar dig i bläckets gråhet, faller ljudlöst. För att själva kräver hjärtat läppars närhet.
Skulle över vida vatten, likt en blom.
Lennart berättar.
George Martin var ju en husgud i hans arrangemang, och när de här stråkarna spelades in, då säger det hurr när man sitter och lyssnar.
I nästa avsnitt lyssnar och pratar vi om flera av låtarna från albumet. Bland annat om låten som blev kanske Evas största hit och fick pris som årets låt 1991.
Den är en utmaning att sjunga. Den kan låta enkel, men den är verkligen inte det.
Jag tyckte det var en bra låt redan från början jag fick höra första gången. Men jag fattar inte hur den kunde bli så gigantiskt då.
Du har lyssnat på en musikdokumentär om Eva Dahlgren. Vi som har gjort programmet heter Mats Liljenberg, Oliver Bergman och jag, Sven Hallberg. Tack också till Alexander Lindahl och Henrik Funke på Bauer Media och Petra Åkesson på Sony Music.
Podplay, en del av